stort tack för inbjudan att få dela Guds ord här i Sion idag. En stor förmån. Jag är alltid glad att få komma hit. Mycket roligare skulle det vara om man skulle få se er i ögonen. Och kanske till och med kramas. Men det, vi är inte där ännu. Utan vi får leva med den här tiden. Men den dagen kommer nog också. Vi får hålla ut och göra vår del. Och idag så vill jag ta med er allra först till den första apostoliska tiden. Det är så att Paulus, aposteln som skrev en tredjedel av Nya testamentet, han satt ju ofta i fängelse. Det var därifrån i princip som han kommunicerade. Och han led under väldigt tuffa förhållanden. Det var inte på något sätt lättare då. Jag tror att fast vi har en pandemi idag så är det mycket, mycket värre då än vad det är idag. Det går inte ens att jämföra. Kyrkan har varit utsatt för stora, svåra påfrestningar under dessa 2000 år. Men om vi tänker på Paulus i en fängelsecell, om vi börjar där. Sen ska vi ta er vidare därifrån. Han hade ingen toalett. Det fanns ingen skön madrass. Det fanns ingen aircondition där. Det fanns knappast några bekvämligheter. Men i de tuffa förhållandena, det var mycket där i den myllan som teologin föddes. Det var därifrån han kommunicerade alla de brev, mer eller mindre, som han har delgett oss om livet med Kristus. Apostlarna var ju periodvis distanserade. De som var andliga fäder för den tidiga kyrkan, så de var ju borta åratal från sina andliga barn. De var inlåsta, inspärrade på grund av förföljelse. Och därifrån så höll man kontakt i församlingarna via brev, och ibland säger Paulus, hälsa till den och den via Timoteus eller via den Titus. Olika vänner som låg Paulus väldigt nära, så framfördes hälsningar. Och på samma sätt kommunicerar vi idag via YouTube, Instagram, Facebook, olika kanaler. Och jag har tänkt ibland, när Paulus till exempel i Filippi sitter med Silas längst inne i stocken i fängelse, fast kedjade. Då står det i Apostelgärningarna 16 att de vid midnattstid var i bön och sjöng lovsånger till Gud. Så alla andra fångar hörde det. Helt fantastiskt. De valde att inte deppa ihop, utan de sjöng lovsånger och de bad. Paulus skriver också Filipperbrevet utifrån fängelset. Och ordet glädje och att glädja sig förekommer faktiskt 15 gånger i det här korta brevet. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga gläd er. Och när han skriver det, så ska du komma ihåg att det var utifrån en fängelsecell som han kommunicerade. Så på något sätt lyckades inte omständigheter, tuffa situationer, kväva den här lågan som Paulus bar på. Tron, ivern, att hela tiden Guds församling skulle växa sig starkare, att de Guds nyfödda barn skulle gå vidare i sin tro. Jag är fascinerad över den här situationen. I första Thessalonikerbrevet 5 och 18 så skriver han så här: tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Jesus Kristus. I alla förhållanden så ska vi hålla vår tacksamhet klar och tydlig och bara låta den gå upp till Gud. Och jag har studerat Galaterbrevet sista tiden. Och det är så att i Galatien så var en speciell situation i församlingarna där. Och det är dagens Turkiet. Någonstans fanns en oro också i aposteln Paulus liv. Då han tänkte på de här nykristna i Galatien, så står det på flera ställen, och vi ska återkomma till Galaterbrevet lite mer idag. Vi läser mellan inte bara mellan raden, utan vi läser också i texten att han var bekymrad, han var orolig. För att han var borta ifrån Galatien och han kunde inte komma dit. Han kände en vånda. Varför då? Jo, för att villolärare hade nästlat sig in i den här lilla bräckliga nya kyrkan. Auktoriteter som hade en helt annan agenda än vad Paulus hade. Paulus var deras andliga fader som hade fött dem till liv. Men nu har nästlat sig in lagiska förkunnare. Som till och med började förkunna att de skulle återgå till sina gamla judiska riter och seder. De började till och med fira sabbat på nytt. Paulus var också rädd att de skulle till och med gå så långt att börja omskära sig på nytt. Och det kan du läsa själv. Och han skriver det här brevet till Galatien då han var på sin andra missionsresa och var stationerad i Korint i 1,5 år. Därifrån kommunicerar han. Och han till och med skriver så här att jag är rädd att jag har ansträngt mig förgäves bland er. Och ni som är bibelläsare, ni vet att Galaterbrevet är en av de strängaste brev som Paulus skrev. Paulus hade en nöd att Guds folk skulle bevaras i sanningen och hålla sig till friheten i Kristus. Och det är en börda som jag delar just nu också i coronatiden. Tyvärr, som pastor idag, jag tror att flera andra pastorer som kanske lyssnar på det här har samma känsla. Vi har inte sett våra kära församlingsmedlemmar på ett ganska lång tidsperiod. Vi har pratat i telefon, vi har haft kontakt på olika sätt, men vi har inte kunnat mötas och samtala djupt, öga mot öga. Och visst känner man en oro. Vad händer? Hur är det med de 99 rättfärdiga just nu? Vad är det för krafter som kommer in och gör anspråk på att styra? Det är så mycket som blåser och far i vår tid. Och mycket av det vi ser i sociala medier, mycket av det vi kan lyssna till, tyvärr har det inget varningstriangel på en del av de budskap som kommer. Och just nu är det mycket konspirationsteorier som flyger och far. Och när det blandas med andlighet så blir det riktigt, riktigt galet. Så jag vill bara uppmuntra dig som kristen att vara du nykter och sund i allt detta. Håll dig till skrifterna. Håll dig till Jesus. Din tro är ju kopplad till Kristus. Han är ditt ankare. Han är din klippa. Han är din styrka. Det ska vi aldrig glömma. Och vi som pastorer, vår uppgift är faktiskt att styrka dig som troende så att du kan vara med och bygga upp Kristi församling. Att se till att lemmarna mår bra, det är ju en pastors uppgift. Att vi lever i försoning och i enhet med varandra. Och att inte församlingen försvagas av vindkast, av olika tvivelaktiga läror som nästla sig in i församlingsmiljöerna. Kyrkan ska byggas upp i enhet och nå en manlig mognad som svarar mot Kristi fullhet. Så står det i Efeserbrevet 4. Och idag, mitt budskap till dig handlar om att du ska bevara ditt inre liv fräscht och vitalt. Du vet, i dig, när du har blivit frälst och född på nytt. Och det kanske finns sådana som lyssnar också som inte har den upplevelsen. Du vet, när Gud flyttar in i en människas liv, då händer någonting. Och vår motor som hela vårt kristna liv utgår ifrån, det är vårt inre. Det är det som händer i våra hjärtan. Det är det som gör att vårt hela andliga väsen ha kontakt med Gud. Vi har inte kontakt med Gud genom vårt intellekt. Vi har inte kontakt med Gud genom vårt förstånd, utan genom vår ande. Och det är här i det inre, i ditt hjärta, i din ande, det är det som ska bevaras friskt och helt och vitalt. Och det är där också fienden och djävulen försöker snärja och kväva så att du tappar din andliga frihet. Så att du tappar den frimodighet som du har fötts in i. Och det är mitt budskap till dig. Bevara ditt hjärta idag. Och jag kan fundera att varför kunde församlingarna i den första kristna tiden växa trots att de gick igenom så tuffa omständigheter? Varför växer kyrkan i Kina? Varför växer den underjordiska kyrkan i muslimländerna? Vad är det som gör att Paulus mitt ifrån en fängelsehåla kan skriva om glädje och uppmuntra Guds folk? Vad är det som gör att vi som Jesu efterföljare i en coronatid kan komma stärkta ut därifrån? Hemligheten till det handlar om att leva utifrån sin inre människa. Leva utifrån det som kommer ur din ande. Det som den heliga ande föder fram i dig. Låt aldrig lågan slockna i ditt liv. Låt ingen sätta på dig slavoket igen. Det är det som Paulus säger till galaterna. Den helige ande bor i församlingen. I våra hjärtan. Vi är bärare av Guds liv. Vi har en andlig skatt inom oss. En bägare fylld av liv och välsignelse. Paulus lät aldrig detta liv kvävas av de yttre omständigheterna. Inga fängelsevistelser kvävde det livet. Tvärtom, när pastorerna var i fängelse, apostlarna, så samlades församlingen och bad. De bad mer än någonsin. Vad bad man om? Om frimodighet. För att Guds ord skulle gå ut ännu, med ännu större frimodighet. För risken är ju när man utsätts för svårigheter. Att man tappar frimodigheten och glädjen. Friheten. Ordspråksboken skriver, framför allt som ska bevaras, ska du bevara ditt hjärta. Varje år gör vi bilbesiktning. Åtminstone äldre bilar. Vi servar våra bilar regelbundet. Sköter du om din kropp så går du också till läkaren regelbundet. Du kanske kollar ditt blodtryck regelbundet. Men hur är det med din andes frihet? Hur är det med den? Hur är det med bekymrena, oron? Hur är det med det sprudlande inre livet? Vi behöver också besikta vårt inre nu och då. Hur är det? Hur är min kontakt med Gud Fadern? Och jag tror idag, det finns en kallelse till oss alla att komma ut ur skärmtiden. Komma ut ur kanske spelhålorna. Komma ut ur olika världar som så ockuperar oss. För mycket arbete, för mycket oro, för mycket stress, för mycket press. Och komma in i andens vila som vi sjöng om här innan. Att bara träda in i Guds närhet, få tag i Guds röst i den här tiden. Det är det som bygger upp din inre värld. Att vara tillsammans med Herren. Låt oss gå tillbaka till Paulus texterna i Galaterbrevet. Paulus skriver så här, låt ingen lägga på er slavoket igen. På något sätt hade de här krafterna kommit in i den här tidiga kyrkan. Som har gjort att de tappade sin frimodighet, de kom in i lagiskhet. De kom in i saker och ting som berövade deras andliga frihet. Och han talar mycket om att vi har blivit befriade från slaveriet. Vi har blivit friköpta ifrån lagens förbannelse som handlar om ett liv under synden. Så skriver Paulus, du är inte längre slav utan du är son. Är du son är du också arvinge till Gud. Fantastiskt. Men tänk er Paulus på distans. Han våndas över att någonting hade hänt. Han skriver, vem har förhäxat er galater? Var hör man nu eran lovprisning? Någonting hade kvävt den här lågan. Någonting hade gjort att det hade slocknat. Det som började så bra så höll på att riktigt gå på tok. Er som jag åter med vånda måste föda till liv. Tills Kristus har tagit gestalt i er. Jag tror att han låg ibland i sin fängelsecell. Han grät och han våndades. Han vet att det fanns så många människor som började så bra. Men så kom någonting in i livet. Och så tappar man den här innerliga kontakten med Gud. Det var apostelns börda. Han låg i smärta och födde folk till liv i sin ande. Galaterbrevet är den kristna församlingens magna carta. Frihetsbrev. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria, skriver han i Galaterbrevet 5. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen. Det är alltid en kamp om ditt och mitt inre liv. Det är alltid en kamp att hålla sig brinnande i sin ande. Och jag vill idag rikta mig till dig. Du som har upplevt, du har varit brinnande i ditt liv. Du kanske kom till tro i unga år och du var en otroligt brinnande kristen. Någonting har hänt under vägen. Du har tappat någonting av det som tidigare var. Jag upplever att jag har ett budskap till dig. Herren säger att jag vill på nytt använda dig. Jag vill på nytt blåsa liv i de gåvor som finns i ditt hjärta. Jag kallar dig att vara en välsignelse. Gör på nytt de saker som du gjorde då. Återvänd till min närhet, säger Gud. I Galaterbrevet 5 fortsätter Paulus så här. Ni har fallit ur nåden. Han skriver att ni börjar bra. Vem hindrade er att inte ni lyder sanningen längre? Och så fortsätter han i vers 13. Ni är kallade till frihet, bröder. Låt inte den friheten ge köttet något tillfälle. Och vet ni vad? Att coronatiden, den här tiden vi nu upplever i kyrkan, är för mig en tid då vi har alla möjligheter att förbereda oss för det som komma skall. Och vi har bett under hösten för det som ligger framför, så tror jag faktiskt att Gud har gett oss den här tiden också som kyrka att förbereda oss för en tid efter coronatiden. Jag tror att det kommer att bli en Josef-tid. En tid då du precis som Josef får vara med om en del prövningar, en del utmaningar. Ni som känner Josefs liv, ni vet att han gick igenom svårigheter. Han blev fängslad, han blev satt oförskyllt i fängelse. Han hamnade i brunnen, han blev övergiven. Josef blev till och med lämnad av sina bröder. Men någonstans i också de här svårigheterna så hade Gud sin hand över hans liv. Och vi är på väg in i en Josef-tid där vi en dag kommer att vara förberedd, om vi har gjort vår förberedelse just nu, så att vi kan ge sed till folket. Så att vi kan svara på folks andliga behov. För den här tiden som vi nu går igenom som folk över hela jorden och i Finland och i Österbotten och var du än lyssnar. Det är en tid av förberedelse också för kyrkan att mobilisera för den tid där människor vill söka sig för att få tag i det äkta, det levande brödet. Skulle inte Josef ha förberett sig? Skulle inte han ha varit villig att gå in i den här förberedelsetiden som både handlar om fängelse, att vara ensam långt borta ifrån sin egen familj? så ska han inte enda ha kunnat stå där inför nationen och ge bröd åt sin egen familj och sitt eget folk. Så hörsamma den här förberedelsetiden. Gå in i din kammare. Ditt inre liv kan vara mycket starkare när du kommer ur coronan. Jag hoppas att ditt andliga liv är fräschare och vitalare och fylld av kraft när vi sen återgår till kanske en mer normal tillvaro. Gud har gett oss den här möjligheten att kanske dra ner tempot, lyssna in, höra vad anden säger till församlingen. Låt ingen stjäla din frihet. Låt ingen lägga på dig slavoket. Det är inte tid nu att bara gå under alla möjliga betryck som bara vill läggas kanske över dig och mig. Vi är kallade till frihet. Galaterbrevet 3:14. Jag vill avsluta med det. Paulus skriver: vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron ska få den utlovade anden. Abrahams välsignelse. Det är syftet med förberedelsetiden. Vi har fått Abrahams välsignelse. Vad innebär det? Det innebär att genom dig ska många, många människor få bli välsignade. Abraham fick löftet att alla folk skulle bli välsignade genom honom. Det är precis det löfte som vi kan göra till vårt. Att genom oss så ska många människor bli välsignade. Genom ditt liv så ska det bli en otrolig välsignelse som bara flödar ut till andra människor. Gud har en plan för ditt liv. Förbered dig. Vårda ditt inre. Lev utifrån din inre människa. Där bor kraften. Det var egentligen den enda saken som Paulus kunde luta sig tillbaka mot när han var svårt ansatt i fängelse. Han kunde lita på att i församlingen, i de församlingar han hade startat, så bodde faktiskt Gud. Gud bodde där i deras hjärtan. De var fyllda med anden. Och när han skriver till Korint, Korint var ju en plats som var förfärlig egentligen. Det var så mycket orenhet och bekymmer i Korint. Du kan ju läsa om det själv, men fy. Sexuell omoral i kvadrat. Och då skriver han ju att den som är förenad med Herren är en ande med honom. Vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den heliga ande? Det ska du alltid komma ihåg. Var du än rör dig, du som är en kristen, ditt tempel är, din kropp är den heliga andes tempel. Vi ska inte orena oss. Vi ska inte trycka ner det här inre livet. Det är därifrån livet ska utgå. Det är det som helgar oss. Det är det som leder oss. Det är det som håller hela vårt liv igång. Den här källan av liv som finns här inne som ska flöda. Och jag vill avsluta med att be för dig. Du kanske har börjat bra, men någonting har hänt under vägen. Jag vill vädja till dig. Återknyt relationen med Gud Fadern. Be till Jesus. Bjud in Jesus i ditt liv. Sen kan ibland vägen ha börjat väldigt dåligt, men det kan sluta bra. Så är det för många av oss. Det kanske har varit en knagglig väg, stenig och svår. Det kan ha varit prövningar, sjukdom, mycket som vi har med oss i bagaget. Men det behöver inte bli så i fortsättningen. Det kan sluta gott genom att Herrens ande får röra vid ditt och mitt liv. Genom att Jesus får komma in och ta plats. Och vi ska be tillsammans. Jag vill också vända mig till dig som kanske ännu inte känner Jesus. Du kanske aldrig har bett den här enkla bönen. Jesus, kom in i mitt hjärta. Det är en fantastisk bön. Det kan vara början på en fantastisk resa tillsammans med Gud.